kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Bibeltimman är det programmet där du får lyssna till Håkan Sundledin där han har bibelförklaring enligt Matteus evangelium. Jag som heter Ulf Gustafsson hälsar dig välkommen och jag är producent och tekniker. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Och vi har kommit till del 5 i bibelförklaringarna och som sagt, de går på tisdagar i Värnamo kyrka. Då kan man gå och lyssna på det live så att säga klockan 18.30. Och så sänds det veckan därefter då här i närradion på måndagar klockan 19. Alltså, Håkan Sundledin är bibelförklaring enligt Matteus evangelium.
Välkomna hit och välkomna alla ni som sitter vid radioapparaterna. Alla ni, hur många det nu är, det vet vi inte. Men jag berättade just det att jag vet åtminstone 2 som har lyssnat på radio under veckan som har gått. Och det känns ju gott. Förra veckan så gick vi igenom till och med det här med stjärnan över Betlehem och själva platsen Betlehem. Och jag vill minnas att vi stannade vid att tala om att där finns det nu en födelsekyrka byggd på den här platsen. Den platsen är så att säga säkrad sedan 100-tals år tillbaka. Nästan sedan den tiden får man väl säga då. Så där kan man åka ner och se hur det ser ut. Och idag ska vi då börja på flykten till Egypten. Alltså det är Matteus kapitel 2 vers 13. Men innan vi läser det så låt oss be tillsammans. Herre, vi vill tacka dig för att du är densamme igår, idag och i evighet. Att vi kan räkna med att på samma sätt som du var närvarande vid den här tiden som vi nu försöker närma oss, på samma sätt är du närvarande nu. Och ditt budskap är detsamma till alla människor genom alla tider. Vi ber att det här studiet, det här förklaringen ska få vara en stund då du själv förklarar ordet för oss alla. Herre, låt våra hjärtan få vända sig bort ifrån all oro som finns ute i samhället och som vi bär på i våra liv. Och få komma till stillhet nu under en timme, en knapp timme. Där vi kan få lyssna efter din röst. För att höra dig tala. Herre, ett ord till var och en av oss. Och vi går uppbyggda härifrån. Vi ber om det. I ditt eget namn. Amen. Jo, det där andra kapitlet i Matteus, det hade vi delat in i 3 delar. Så att de första 12 verserna, där hade jag satt rubriken vi har sett hans stjärna gå upp. Och det talade vi om förra gången. Och det andra avsnittet, verserna 13 till och med 18, där satte jag rubriken ut ur Egypten kallade jag min son. Och det där citatet finns i vers 15 som slutar just med de orden. Ut ur Egypten kallade jag min son. I de här verserna 13 till och med 18 så finns det 2 stycken sådana här så kallade reflektionscitat. Det är ett ord som jag använt någon gång tidigare. Det finns 11 stycken reflektionscitat i Matteus evangeliet. Och det är sådana citat som Matteus hämtar ifrån gamla testamentet, så lyfter han in dem i berättelsen om Jesus och ger dem, kan man säga, en sorts nytolkning som vi alldeles strax ska se. Alltså en tolkning som judarna i allmänhet kanske inte hade gett de här verserna. Men Matteus sätter alltså fingret på de verserna i gamla testamentet och säger: där ser ni vad profeten skrev. Och ni visste inte vad han pratade om, men det var Jesus han pratade om. Och så kommer det då en sorts nytolkning, kan man säga. Eller nytolkning och nytolkning, det beror på, jag vill inte lägga för mycket i att det skulle vara en nytolkning, för ordet har ju varit detsamma hela tiden i och för sig. Men ni ska strax förstå lite bättre vad jag menar. Därför att den här berättelsen om flykten till Egypten, den är inte alldeles okomplicerad. Den är lite svår att tolka bitvis. Och faktum är att flera stycken av de kommentatorer som jag har läst, och jag kan tänka mig att det är så i, om man skulle läsa flera kommentarer, låt säga 10-20 olika kommentarer över Matteus evangeliet, så skulle man upptäcka att kanske mer än hälften till och med ifrågasätter den här berättelsen i sin helhet. Det är ju så att de här historiskt kritiska forskarna som har hållit på de sista 100 åren, de närmar sig de här texterna på ett världsligt sätt, om jag får uttrycka det så, eller på ett vetenskapligt sätt. Man har inte hållit de texterna för mer än andra, utan man bara konstaterat att det här är vanliga texter och de här ska vi behandla lika kritiskt som man behandlar alla andra texter. Det har varit deras sätt att nalka sig. Och det är klart, med en sån kritisk hållning där man nästan ser efter svårigheter, så får man ju svårigheter också. Och det här är en sån passage. Jag har inte för avsikt att ta upp alla de svårigheterna eller att göra ert bibelläsande komplicerat. Och det var inte min avsikt när det gällde det här med jungfrufödseln heller. Men å andra sidan så tycker jag inte att vi ska undvika dem helt och hållet. För jag tror att Guds ord är sant. Det återspeglar en verklighet. Och den behöver vi inte vare sig förklara bort eller misstolka. Utan vi kan läsa det som det är. Sen kan det finnas vissa saker som vi inte förstår. Och det i sin tur kan ju ha sina förklaringar. Men ingen av oss som läsare och uttolkare är ju fullkomliga. Så det kan ju vara rätt i texten och fel i huvudet på en själv. Den ödmjukheten måste vi ha. Men jag tror inte vi ska rädas för att också antyda de här svårigheterna. I de här verserna nu, 13 till och med 18, så finns det två såna här reflektionscitat. Det första är i vers 15 där det står: ut ur Egypten kallade jag min son. Och det andra är i vers 17 som är hämtat från profeten Jeremia. Där det står: ett rop hördes i Rama, gråt och bitter klagan, Rakel begrät sina barn, och så vidare. Det som gör det här lite knepigt är att inget utav de två bibelställena är så kallade profetiska ord. När det står här i den 15:e versen: ut ur Egypten kallade jag min son, så är det inte ett profetiskt ord som handlar om Guds messias och hur det ska gå med honom en gång i tiden när han föds. Utan det är faktiskt bara ett vanligt berättarord hos profeten Hosea, där han talar om hur Gud har handlat med folket Israel. Ut ur Egypten kallade jag Israel, skriver Hosea. Har ingenting med messias att göra. Så då uppstår ju frågan: varför har Matteus tagit det ordet och tillämpat det på Jesus, på messias? Varför är det så viktigt för honom att ha med det, när det är ett ord som inte egentligen handlar om messias? Man tycker att han har gjort någonting som man inte borde få göra, för att vara riktigt ärlig. Det är så att i Gamla testamentet så kallas hela Israels folk för Guds son. Det är ett uttryck, precis som ni ser det hos Hosea. Ut ur Egypten kallade jag min son. Det är alltså hela Israels folk. Men det är också ett uttryck som kunde användas om Israels kung. Om ni tittar till exempel i Saltaren kapitel 2, eller Saltarsalm 2. Det finns ju ett antal saltarsalmer som är messianska. Det vill säga som handlar om framtiden och som handlar om messias som ska komma i framtiden. Och det är till exempel Saltarsalm 2, det är 40, 91, 41, 22 och så vidare. Det är inte så få. Jag vet inte hur många de är, kanske 20-tal till och med, som är tydliga messianska salmer. Och den andra Saltarsalmen är en sån messiansk salm. I min bibel så har den här Saltarsalmen fått rubriken Guds utvalde konung. Och när man läser den så kan man se i vers 6 att det står: det är Herren själv som talar. Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill berätta om vad beslutat är. Herren sa till mig: du är min son. Och så vidare. Det är alltså ett ord som riktar sig till Israels kung. Israel hade ju kungar, och när den här kungen skulle insättas och bli kung, då insattes han av Guds nåde, så att säga. Så han var Guds representant på jorden, samtidigt som han var människornas kung. Men han kallas alltså för Guds son. Men när man läser den här och läser vidare så kan man se i vers 7 där. Du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedningarna till arvedel. Och jordens ändar till egendom. Du ser att det handlar om ett världsherravälde plötsligt. Du ska sönderslå dem med järnspira, som lerkärl ska du krossa dem. Så kom nu till förstånd, ni konungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Och så vidare. Vers 12. Hylla sonen så att han inte vredgas och ni förgås på er väg. Och så vidare. Den här salmen, den talar inte bara om Israels konung som levde där och jobbade under en begränsad tid. Utan det talar ju, öppnar ju upp dimensioner som är mycket större. Och därför så har man alltid förstått den salmen också i den judiska traditionen som en messiansk salm. Den här syftar fram emot den evige konungen, Davids son, som ska regera över hela jorden. Och upprätta ett världsherravälde. Det utvecklar sig också den här tanken på så sätt så att man förstår att det ska vara ett världsherravälde som inte är politiskt och som inte styrs med härar, krigshärar. Utan har att göra med hans anda. Han ska vara det ska vara evig fred. Han ska skapa frid överallt och så vidare. Ja, så kan det vara. När man sen kommer till andra ställen längre fram i Gamla testamentet så kan det här uttrycket Guds son användas inte bara om Israels folk eller om Israels konung utan i vishetens bok. Det hör visserligen till tillägget till Gamla testamentet, men i alla fall så är det ju med där i Bibel 2000. Där kan en människa vilken som helst, om hon eller han är riktigt from, en gudaktig människa, också kallas för Guds son. Förresten, när vi kommer till Nya testamentet, då kallas ju vi för Guds söner eller Guds barn. Barn och son, det är ju samma ord på grekiska. Vi är Guds barn, vi är Guds söner. Så du ser att det är ganska brett allmänt område. Och det är det som våran ärkebiskop en gång, om ni kommer ihåg det, ett antal månader eller något år tillbaka lyfte fram. Han säger att Guds ord, eller Guds son, det är inte någonting som bara handlar om Messias. Och där har han alldeles rätt. Men samtidigt har han fel. Därför att det här med Guds son blir hos Matteus till exempel. Och hos de andra evangelierna ett uttryck som syftar på den där messianske konungen. Så att begreppet snävas in. Så Guds son, det är verkligen Messias, sann Gud och sann människa när vi kommer till evangelierna. Så det är både rätt och fel på en och samma gång. När Matteus skriver om Guds son så är det ju ingen tvekan om att det syftar på Guds Messias. Alltså på honom som vi kallar för Jesus Kristus. Jesus från Nasaret. Och då kan man fråga sig varför han nu i den här 15:e versen. Matteus 2:15 använder ett sånt uttryck som ut ur Egypten kallade jag min son. Och då finns det lite olika förklaringar till det. Jag tror jag ska ta med besväret och ge er några tolkningsnycklar också, olika tolkningsmodeller. Inte för att komplicera det, men för att försöka få er att förstå varför det här kan vara ifrågasatt. Ett ifrågasättande har jag ju redan gett, nämligen att han citerar ifrån Hosea 1. Uttrycket där ute i Egypten kallar jag min son, det syftar ju på Israel. Varför finns det med då här? Jag tror att det är så här. Att Matteus, som naturligtvis är medveten om att Israels folk är Israels son. Han är också medveten om att det ska komma en konungarnas konung och en herrarnas herre. Guds Messias, som också är en Guds son. Och som är en Guds son i den meningen att han så att säga personifierar hela Israels folk. Han är så att säga judarnas jude. Eller för att säga som det står på Golgata kors där när de korsfäste honom. Han är judarnas konung. Överhuvud. Det finns ett samband mellan Israels folk och Guds Messias. Det sambandet vill Matteus lyfta fram. Och det vill han göra inte bara genom det här citatet eller genom de här berättelserna, utan i hela sitt evangelium. Visa på sambandet mellan Guds Messias i Matteus evangeliet och hela Gamla testamentet. Det hör ihop och kan inte vara utan varandra. Det är inte bara så att Israels folk som Guds son personifieras i Jesus Kristus, utan det går också att läsa det åt andra hållet. Att Jesus Kristus som kommer till det judiska folket identifierar sig med det judiska folket helt och fullt. Född av kvinnan, ställd under lagen, precis som alla andra judar. Han är inte bara en jude bland judar, utan han är till och med alla judars jude. Han är alla judars tjänare. Han ger sig till sitt folk. Så här finns en symbios mellan Israels folk och Israels konung och herre. Precis så uppfattade man också den israeliske konungen i Gamla testamentet. De var i symbios med varandra. Och det Matteus nu gör, det är att han visar hur de här två storheterna, Israels folk och Guds Messias, hur de verkligen hör samman och är förenade till ett. Nu, tillbaka till de där tolkningarna. Ni vet att när man ska läsa inte bara bibelordet utan egentligen vilken text som helst, så blir ju den som läser också tolkaren. Det är oundvikligt. Men om du har läst en bok för 4-5 år sedan som du tyckte var jättebra, så kan du berätta för mig varför du tyckte den var bra. Så kan du också läsa om den nu. Och när du läser om den nu 5 år senare, så uppfattar du andra saker. Kanske till och med det grundläggande budskapet på ett annorlunda sätt. Därför att vi tolkar. Och på samma sätt är det när man läser bibeltexterna. Vi kan inte bara säga att här står det så i den versen, eller där står det så i den versen, där står det så i den versen, och så läsa det rakt av, så att säga, och tro att vi begriper allting. Utan vi måste förstå att bakom själva texten så finns det verkligheter, det finns mening, det finns syfte också hos Matteus när han skriver. Och därför så måste vi ha nyckel till texterna. Och jag sa det redan första gången, alltså i första kapitlet, första versen, så ger Matteus oss den nyckeln. För han säger så här, att första versen, att det är en släkttavla för Jesus, han som är Messias. Det är själva tolkningsnyckeln till hela Matteus evangeliet. Men det finns andra tolkningsmodeller. Och nu ska jag föra någonting som inte många kanske känner till. Och det är det att i de rabbinska sammanhangen så använder man sig av 4 stycken olika grundmodeller. Och den första grundmodellen när man tolkar en text, som den här texten, Matteus 2:13-15. Den kallas för pershat. Pershat betyder att man läser texten bokstavligt, historiskt. Precis som det står. Man kan inte ändra den, det har vi också talat om. Man kan inte upphäva det som står, utan det som står, det står. Texten ligger fast. Man läser den bokstavligt. Men så finns det en annan tolkningsmodell som kallas för remets. Och den remetsmodellen, den säger oss att i vissa lägen och i vissa texter så kan det finnas en andemening bakom det som står, som inte är synlig till en början. Alltså att det finns någonting i texten som inte har att göra med det bokstavliga, utan som är en sorts fördold mening som man plötsligt kan upptäcka, eller upptäcka mer och mer, och som man kan utforska. Det här sättet är nästan helt nödvändigt att ha klart för sig när man läser Johannes evangeliet. För Johannes evangeliet, visst, det läser man ju som en berättelse, till exempel vinundret i Kana. Handlar om ett bröllop. Jesus, han förvandlar vatten till vin. Och han är väldigt ofin emot sin mor Maria, som ni minns. Och det läser man, och det var säkert så, va. Men andemeningen, den fördolda meningen bakom det här, det är Det här är den stunden när Jesus lämnar sitt hem, lämnar sin mor och sin far. När han upprättar sitt eget hem, när han börjar sin tjänst, för det här är hans första under. När han blir sin egen, och när han blir detta sin egen, då förvandlar han vatten till vin, därför att han är Messias, och nu ska det vara fest, och nu är det bröllop. Nu har kommit en ny tid. Det är ju den dolda meningen bakom den texten. Och det är ju tveklöst så att Johannes har det här klart för sig när han skriver ner berättelsen. Därför skriver han ner berättelsen på ett sådant sätt så att dolda meningen finns med. Så att även om man inte ser det till en början så finns det där ändå. Remets kallas det. Det tredje tolkningsmodellen, det är när författaren gör en midrash. En midrash kan vara en berättelse som inte behöver vara sann. Därför att poängen är inte att det är en historisk berättelse, utan poängen är att det finns ett budskap. Ungefär som du tänker en liknelse. Liknelsen med de 10 jungfrurna. Det är ju ointressant ifall det har hänt eller om det inte har hänt. Poängen är ju att det var 5 som somnade och 5 som var vakna. Och en sån där midrash kan i judiska miljön se ut som om den vore riktig. Och man läser den som om den vore riktig, men den är inte riktig. Och det finns de som menar att just det här med flykten till Egypten skulle vara en midrash. Där Matteus bara vill visa hur Guds son Jesus Kristus och Israels folk hör ihop. För Israels folk här kom ju ut ur Egypten. Och så kopplas det här ihop. Jag ska återkomma till det. Men om det är en midrash, då blir frågan om det är historiskt riktigt det här eller inte. Den blir på ett sätt ointressant. Men på ett annat sätt så måste man i sådana fall veta om det är en midrash. Vilket jag har sett ett stort frågetecken för. Jag tror inte att det är en midrash. Jag tror att det här har hänt. Men jag säger det här därför att det finns kommentarer som menar att det inte har hänt. Och det finns andra saker än just det här citatet från Hosea som talar för det. Det fjärde sättet, det kallas för sådd. Och med såddmetoden så kommer man närmast in på det mysteriösa. Alltså då kommer vi in på så här med symbolik och olika talkombinationer och sånt. Och det kanske finns en del av det i Johannes uppenbarelseboken, det är möjligt. Det finns ganska mycket i den apokalyptiska litteraturen inom judendomen. Så ni ser att det finns olika tolkningsmodeller. Men jag tror som sagt att det här är en historisk berättelse. Jag tror att det gick till så här. När de var i Betlehem så fick Josef en dröm. En Herrens ängel visade sig för honom och berättade för honom att han skulle ta barnet och modern och fly till Egypten. Därför att Herodes skulle genomföra det här barnamordet. Därför att han kände sig hotad av stjärnans budskap. Och vi vet ju att de där barnamorden ägde rum också. Så det talar ju för att det är historiska berättelser. Plus då att de kom till Egypten. Sen ville de inte återvända när de hörde att Herodes Arkelaus hade tagit över efter Herodes den store. Och så återvände de i alla fall. Men de tog vägen upp till Nasaret. Och inte tillbaka till Betlehem och Jerusalem. För de var rädda för Herodes Arkelaus. Jag tror att det har gått till på det sättet. Då kvarstår ju frågan att lösa den här Hosea-citatet. Varför citerar han här från Hoseas bok som handlar om Israel som om det handlade om Messias? Jag tror att detta är en remets. Jag vet att det naturligtvis handlar om att Gud tog Israels folk ut ur Egypten. Det är ju den bokstavliga betydelsen. Men bakom detta menar jag finns en dold mening. Nämligen att samma sak kommer en dag att hända med Guds son Messias Jesus Kristus. Det står inte i texten, men det finns i andemeningen. Hosea har profeterat och skrivit ner det här utan att veta vad han skriver. Men Matteus ser det och Matteus plockar fram det. Och det kan han göra med det sättet att förstå de bibliska texterna. Det är alldeles riktigt av honom att göra så. Och varför gör han det? Jo, återigen, han vill visa hur Guds son, Jesus Kristus, är Guds son. Och hur han kommer till Israels folk som är Guds son. Hur han plockar upp hela det israeliska folket i sin person. Hur han genomlider, genomlever. Allt det som Israels folk har genomlevt, det genomlever också Jesus Kristus. För han är så identifierad med sitt folk. Och då blir det plötsligt viktigt att han har kommit ut i Egypten. Därför då är det nämligen som så att på samma sätt som det en gång var med Moses, när Israels folk var i Egypten, att Moses blev räddad undan. Vi kommer ihåg det, att farao, han dödade ju alla gossebarnen. Och de fick rädda undan Moses genom att lägga honom i den här kistan, eller vad man kallar för något. Låda är ju fel ord, vad heter det för något? Korgen, precis. Sätta ut honom i korgen där i floden Nilen. På samma sätt som han räddades undan som spädbarn, på samma sätt var det med Jesus Kristus. På samma sätt som Moses fick föra sitt folk ut ur Egypten, på samma sätt så får Guds son Jesus Kristus föra sitt folk, och inte bara sitt folk utan alla folk, ut ur synden. Och ut ur bedrövelsen, den stora bedrövelsen, och in i Guds rike. På samma sätt som Moses var ute i öknen och fick ta emot ord ifrån Gud, på samma sätt var det med Jesus när han förs ut i öknen och frestas. Vi ska komma tillbaka till den berättelsen. Och där får han tröst utav Gud och genomlider samma sak. Det är viktigt för Matteus att visa sambandet mellan Jesus Kristus och Israels folk. Identiteten dem emellan. Det här sättet att se både det pluralistiska folket och i singularis då den här personen, det är inte alldeles ovanligt. Jag sa om Israels kung kunde uppfattas på samma sätt. Israels kung personerade folket. Och på samma sätt om du tittar i Jesaja, där vi har de här lidande tjänaren texterna. Jesaja kapitel 49. Det är en av de där tjänarsångerna som alltså räknas som typisk, klart, tydliga messias texter. Där står det i exempel vers 3, alltså Jesaja 49:3. Och han sade till mig, du är min tjänare Israel. Det är ju folket. Det är pluros. Det är tjänaren Israel. Du är min tjänare Israel. Alltså Israels folk. Genom vilken jag vill förhärliga mig. Och sen när du kommer ner i till exempel femte versen. Där det talas om hur han danas redan i sin moders liv. Och så kommer du i vers 6. Han säger, det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att min frälsning ska... Där är det plötsligt en person. Det är inte Israels folk, utan det har kommit, det är en person som har kommit för att upprätta Jakobs stammar och bevara Israel. Så att i vers 3 är det folket och i vers 6 så är det individen. Men de går alltså samman, de förenas i begreppet Guds son. Och de förenas på ett tydligt sätt i Jesus Kristus. Så där har vi klarat av, tror jag, bestämt de verserna. Vi kan ta då verserna 16 till och med 18. Och jag läser här då ifrån Bo Hjärts översättning. Då när Herodes förstod att de vise männen hade överlistat honom blev han fruktansvärt vred. Han sände ut folk och dödade alla gossebarn i Betlehem, 2 år gamla eller yngre, enligt vad han fått veta om tiden när han förhörde de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremias. Ett rop hördes i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel begrät sina barn och lät sig icke tröstas. Det fanns ju icke mer. Slut på citat. Där har du egentligen samma frågeställning som vi hade i vers 15, citatet från Hosea. Därför att om du slår upp citatet i Jeremias så kan du inte finna att det är någon profetisk text. Det syftar inte på någon messias. Utan det här handlar ju om de som fördes bort i fångenskapen till Assur. Du vet, när Davids rike gick i arv till sonen Salomo, så blev det ju två riken, Nordriket och Sydriket. Och så levde de vidare, men 722 före Kristus, då kom stormakten Assyrien ner i Nordriket och förde bort de här 10 stammarna man deporterade dem helt enkelt, förde tillbaka dem till Assyrien och besegrade Nordriket. Och i samband med det så ägde det rum en slakt utav barn, och det är den som berättas om hos profeten Jeremia. Den här Rakel, hon bodde i Rama som ligger strax utanför Betlehem, men hon är begravd i Betlehem, så att det kopplas lite grann till Betlehem. Och det hänger också ihop med att när Jesus Kristus då kommer, så är det ju just i Betlehem. Kanske till och med att det var så att barnen i Rama fick sätta livet till en andra gång när Herodes den store kom dit. Det är en väldigt mörk bild som Matteus ger oss. Och man kan fråga sig varför han ger oss en sån mörk bild, när han talar om Rakel som begråter sina barn. Det är alltså Jeremia 31. Det är en mörk bild. Den är till och med lite mörkare än vad den skulle behöva vara. Jag kan tänka mig att här finns en polemik i Matteus evangeliet och hos Matteus, där han ger den här mörka bilden för att verkligen, ja, för att svartmåla Herodes den store. Så fruktansvärt var det. Det som Israels folk har gått igenom, det har också Jesus gått igenom. Det var det han ville ha sagt. Men läser man i Jeremia 31, 15 är det, nu ska vi se här. Där har du det citatet. Ett rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Det är Rakel som begråter sina barn. Hon vill inte låta trösta sig i sorgen över att hennes barn inte mer är till. Så långt citerar Matteus. Men sen fortsätter det ju. Så säger Herren: hör upp med din högljudda gråt och låt dina ögon inte mer fälla tårar. Ty ditt verk skall få sin lön, säger Herren. Och de skall vända tillbaka från sina fienders land. Ja, det finns ett hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn skall vända tillbaka till sitt land, och så vidare. Det är ett underbart budskap. Nu kan man visserligen rättfärdiga Matteus genom att påminna om det, att varje gång som det citeras ifrån Gamla testamentet så känner ju läsarna igen citatet från Gamla testamentet. Och det som händer när de hör ett citat är att de associerar till helheten. Så att även om det inte står i Matteus 2:18, fortsättningen på den här förskräckliga historien, tröstorden finns inte med, så kan det mycket väl vara så att läsarna kommer ihåg tröstorden också. Jag kan ge ett annat sånt exempel som ni känner väl till. Det är när Jesus hänger på Golgata kors. Då så säger han som ett av sina sista ord på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Sen säger han inte mer. Men alla de som lyssnar, de uppfattar ju att han citerar Saltaren 22. Och går man till Saltaren 22, då ser man att hela salmen handlar om när Jesus hänger på korset. En av de messianska salmerna. Jag räknade upp några stycken. Psaltaren 22 är en av dem. Hela den salmen handlar ju om Jesus på korset. Men när man citerar hos Matteus så är det bara en bit, eller inledningen. Och särskilt ifall det var inledningen, så tänkte alla på fortsättningen. Jag tänker då, när vi läser det här om barnamordet i Betlehem, ett steg längre än vad som faktiskt finns i texten. Jag tänker på att de ska höra upp med sin högljudda gråt. Jag tänker på att de som barn som gav sina liv, De ska få lön för att de blev martyrer. Det finns en hopp och en framtid för de barnen och för kommande generationer. Barnen, de dör inte förgäves. De ingår i ett mycket, mycket större sammanhang som har att göra med försoning och återlösning och upprättelse också. Och den här berättelsen, den är inte bara bevarad hos Matteus evangeliet. Jag tror, även om det är så, att den är bevarad för att visa hur Jesus identifierar med sitt folk, också med dess barn. Även om det är det som är huvudsyftet, så är det också ett syfte, tror jag, att man ska komma ihåg den här händelsen. Och då tänker jag på att kyrkan har faktiskt, utifrån den här händelsen, ända sedan 400-talet efter Kristus firat den här dagen. Ni vet att 28 december i vårt kyrkoår, det är det menlösa barns dag. Så den 28 december varje år på menlösa barns dag, då är det den här berättelsen som kyrkan vill påminna oss om. Påminna oss om hur till och med de små har fått vara med att betala för allt det här som har hänt. Och hur vi ska inte bara förkrossas, utan förhålla oss ödmjuka emot dem som ingenting är. Jesus själv talar ju ofta om det svaga, om det lilla. Han kan ställa fram ett litet barn och säga att det här barnet är det största. Gud är närvarande. Alltså det är ett helt annat värderingssystem än vad vi är vana vid. Det som är stort i våra ögon, det är ingenting i Guds ögon. Det som är litet och föraktat i våra ögon, det är stort i Guds ögon. Så är det. Vi kan använda vårt intellekt och vi kan forska och vi kan ta fram de mest häpnadsväckande resultat. Vi kan till och med dissekera Guds ord, och vi kan göra uppror emot Gud. Och tycka att det är väldigt intelligent. Det är dårskap i Guds ögon. Och så finns det de som inte begriper någonting, och så kanske till och med efterblivna på olika sätt. Men de är stora i Guds rike. Så här är det verkligen en upp- och nervända världen. Och det påminns man ju om när man läser en sån här text. Vi ska gå vidare. Vi ska skynda oss till vers 19 och ska vi försöka klara av resten av kapitlet. Plus att jag skulle vilja ha med lite mer om det där inte med tolkningen, men om strukturerna i texterna. Så jag hoppas jag hinner med det också. Alltså slutet på Matteus evangeliets andra kapitel. Han skulle kallas Nazaré, har vi satt som rubrik. När Herodes gått bort, se då visade sig en Herrens ängel i drömmen för Josef i Egypten. Och sa: stå upp och ta med dig barnet och dess moder och bege dig till Israels land. De som traktade efter barnets liv är döda nu. Då stod han upp och tog med sig barnet och dess moder och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus regerade över Judeen efter sin far Herodes, då fruktade han att bege sig dit. Och efter en anvisning som han också fått i drömmen, drog han bort till Galileens trakter. Och kom dit och bosatte sig i en stad som heter Nazaret. Och så står det: för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna, att han skulle kallas Nazaré. Men där ser ni, det är inget citat. Och faktum är att det står ingenstans i Gamla testamentet om att han skulle kallas Nazaré. Nazaret är överhuvudtaget inte nämnt där. Ja, då har vi ett problem till här nu då. Hur ska vi förstå det här? Det här är alltså också sånt där reflektionscitat. Det här är det femte reflektionscitatet. Han skulle kallas Nazaré. Det är det femte reflektionscitatet. Det står inte ens var det hämtat ifrån. Men Matteus menar alltså att profeterna har talat om det här. Och kanske att det fanns mycket mer av det här i någon sorts muntlig tradition som vi inte känner till. Eller som i varje fall inte jag känner till. Men det är viktigt för Matteus att förklara, lyfta fram och förklara att Jesus är Messias trots att han kommer ifrån Nazaret. För Nazaret var en sån där håla En illa ansedd stad som ingen vill ha någonting att göra med. Och förklaringen till att det var så illa ställt med Nasaret, det är den att fram till år 100 före Kristus så bodde det i det området, hela det området, så bodde bara hedningar. Det är inget judiskt område överhuvudtaget. Där bor bara hedningar, där är bara mörker. Det är det som är dödsskuggans land, därifrån och bort ut till havet är dödsskuggans land. Fast profeterna hade ju sagt att där ska ett ljus gå upp. Så det var ett illa ansett område. Men sen så fanns det en som hette Alexander Jannaeus som regerade där 103 till 76 före Kristus. Och han genomförde en tvångsjudaisering. Så han tvingade folket att flytta, det judiska folket att flytta ut i det området. Man utökade bosättningarna. En känd taktik i de här trakterna som används också i vår tid. Men det gjorde att det var blandade känslor. Det var spänt område. Det betraktades som ett orent område. Man säger att i Galileen, som kallas också i Johannes evangeliet vill jag minnas för hedningarnas Galileen, om ni känner igen det uttrycket. För det var det stående uttrycket, hedningarnas Galileen. Man räknar med att vid den här tiden så fanns det över 200 städer i det här området. Alltså runt Genesarets sjö, norrut och nordväst och västerut mot havet. Över 200 byar och städer med över 15 000 invånare i var och en av de här 200 städerna, säger kommentatorerna. Så det var ju ett folktätt område. Illa ansett, folktätt. Det är där som Jesus växer upp. Det finns som sagt messianska saltasalmer, till exempel saltaren 22 som jag nämnde. I den saltasalmen, eller hos profeten Jesaja kapitel 53 om den lidande tjänaren, när man läser dem och en del andra texter, så ser man att den kommande messias ska inte bara vara regenten, härskaren, utan han ska också vara den lidande tjänaren. Han ska vara i saltaren 22 en bortstött. Man skulle kunna säga det så här också för att anknyta till vår text. Man kommer att behandla honom som en nasaré. Han skulle behandlas som en nasaré. Det är andemeningen. Det här är viktigt för Matteus att ha med. Därför det var något underligt för samtiden. Ni känner också igen ifrån Johannes evangeliet kapitel 1 vers 46 där Filippus är väl säger till Andreas, kan något gott komma från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån? Som sagt var, Nasaret var en håla, den omtalas ingenstans i skriften, men det finns en förklaring. Och det är möjligtvis Jesaja 11 vers 1, så vi ska titta på den. Och jag vet inte hur det är i era biblar, men i min bibel det finns såna här parallellställen. Där står Jesaja 11:1 som ett sånt där parallellställe som man kan slå upp. Och då slår man upp det och vet inte om man blir så mycket klokare. Men det handlar ju också om den kommande messias. Det står att läsa, men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Och en telning från dess rötter skall bära frukt. Och på honom skall Herrens ande vila, vishets- och förståndsande och så vidare. Så kommer hela beskrivningen som är nästan som en beskrivning på Jesus Kristus, på Guds messias. Nå, vad har det här att göra med att han skulle kallas Nazaré? Jo, det står, ett skott ska skjuta upp, en telning ska sticka fram från dess rötter. Du vet, om man tar ett träd och så kapar man det med marken, då är man av med det trädet. Men det som händer sen är att det skjuter upp små skott. Det är alltså en telning, det kommer upp en telning. Telning på hebreiska. Det heter netzer. Så här står det, i grundtexten så står det alltså så här. Ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam och en netzer från dess rötter ska bära frukt. Netzer, jag berättade för er för om det var två gånger sedan kanske att på det hebreiska språket finns ju inga vokaler. Utan det finns bara konsonanterna. Och de konsonanter som finns här, det är alltså NTSR. Netzer. Och om man lägger in andra vokaler så kan man utläsa det som Nazaré. Och det finns någon som menar att Matteus låter det här vara ett sånt här reflektionscitat. Kanske med en dold mening. Då skulle man läsa det som att ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Och en Nazaré från dess rötter ska bära frukt. Sådana kopplingar kan man göra i den bibliska världen. Och då är det på samma sätt i Jesaja 53. Vill jag minnas. 53:2. Han sköt upp som en ringa netzer inför honom. Som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt. Ingen fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Han var som en nazaré för oss. En lågt stående människa. Ja, så kan man läsa om honom. Och tydligen så finns den här tanken som jag försöker göra levande för. Den finns levande bland de första kristna. För om du läser i Markus 14. Som kanske till och med är skrivet innan Matteus evangeliet. Markus 14, vers 67. Det är där när Petrus förnekar Jesus. Han sitter där vid elden. Och de säger, ja men du är ju också en av dem där. Nej, det är jag inte. Då så säger han då står det i vers 7. När hon fick syn på Petrus där han satt och värmde sig så såg hon skarpt på honom och sa. Du var också med Nazaren. Den där Jesus. Jag vet inte om ni hör föraktet i texten. Och han säger, nej, jag vet inte vad du talar om. Och så står det i vers 70 på slutet. Ja, och visst är du en av dem. Du är från Galileen. Det kan man ju höra på ditt sätt att prata. Det hör man på dialekten. Och då börjar han förbanna sig och bedyra mig ned. Jag känner inte den mannen. Titta också i apostlagärningarna. Om du bläddrar fram förbi Lukas och Johannes. Apostlagärningarna 3. I vers 6. Där har Petrus tagit fasta på det här. För när han kommer och ska gå till templet och passera vackra sköna porten. Så sitter en man där och tigger. Och det är då han säger de där berömda orden i 3:6. Silver och guld det har jag inte. Men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazareens namn. Stig upp och gå. Så att det här skällsordet Nazareen. Det vänds i Jesus Kristus. Till en människa som kommer med ljus i mörker. Och som bär rik frukt. Även om stammen som är alltså Israels folk då. Billigt talat har blivit avhuggen. Så växer han ändå fram därifrån. Okej, vi har nu 10 minuter kvar. Och vi har gjort färdigt andra kapitlet. Och då tänkte jag bara säga någonting. Eftersom vi har varit inne på tolkningar. Vi ska inte fördjupa oss i det som kallas för hermeneutik. För hermeneutik det är konsten att tolka. Jag vill bara säga det att den bibliska tolkningen har ofta varit väldigt, tycker jag, fixerad vid det intellektuella. Alltså man har använt samma metoder som man använder inom naturvetenskapen. Ungefär som att den här texten, ja den kan man då behandla som en ambo till exempel. Ja, den är så hög och den är så, väger så mycket och den har de färgerna. Och varför har den de färgerna? Det stämmer ju inte, där är den sönderskavd och så vidare. Den är egentligen ganska ful för där är det mycket sönderskavt. Alltså där har man hållit på med texterna. Men jag menar att det sättet att tolka texterna har man haft för att vilka metoder ska man ha annars? Medan verkligheten förmodligen kan beskrivas bättre som att bakom dessa texter så finns det ju människor med levande tro. Här finns människor som är övertygade om att Jesus är Messias. Och Matteus, han skriver det här utifrån en övertygelse. Han skriver inte det här som om det vore en biografi över Jesus. Alltså här såg Jesus liv ut. I sådana fall kan det vara ganska dåligt, för det måste ju vara massor med saker som inte alls är nedskrivet. Han skriver just de här kapitlen, just de här berättelserna, för att han vill lyfta fram det som är den kristna tron. Och därför så borde en som tolkar Bibeln inte vara sån så att man behandlar det här som någon sorts textkritik vilken som helst. Utan man måste gå in och se, vad är det för tro som finns bakom här? Vad är det för tro som uttrycker sig på det här sättet? Och det kan man se genom texten och hur texten är uppbyggd. Jag ska tala om för att det är vanligt när man ger sig på texten att man analyserar strukturen. Hur är det här Matteusevangeliet till exempel uppbyggt? Och då kan man anlägga olika aspekter. Man kan till exempel göra som så att man blottlägger så att säga alla de rörelser som Jesus gör. Alltså en geografisk struktur. Man kan ju följa hela Matteusevangeliet på en karta och se hur han rör sig. Då kommer man nämligen att finna att kapitel 1 till och med 14 handlar om hur han beger sig från Galileen till Jerusalem. Och sen återvänder till Galileen. Och på samma sätt kommer det igen slinga till från kapitel 15 till 28. Så det finns en rörelse från Nazaren ända bort till högborgen Jerusalem och tillbaka. Och så en gång till på precis samma sätt. För efter uppståndelsen så möt mig i Galileen. Och då kan man tänka sig att om kanske Matteus tänkte på det här när han la upp texten. Och i sådana fall, vad betyder det när jag läser den? Det finns en annan sån här struktur som kanske är viktigare. Och det är den teologiska strukturen. Vad är det för teologi? Vad är det för så att säga systematisk tro som han vill förmedla, och på vilket sätt förmedlar han den i strukturen? Och då kommer man upptäcka att mitt i Matteus evangeliet, det vill säga kapitel 16, där når man höjdpunkten. Man skulle kunna beskriva den teologiska strukturen på så sätt att det börjar i kapitel 1, så byggs det upp, man får lära känna Jesus mer och mer, höra vad han säger och se vad han gör. Sen kommer man till kapitel 16, då säger Jesus: vem säger folket att jag är? Vem säger du att jag är? Och Petrus säger: du är Messias. Det är höjdpunkten. Det är syftet med alltihopa. Från den stunden börjar vandringen neråt emot förnedringen på Golgata kors. Och om det är höjdpunkten vid Caesarea Filippi med den bekännelsen, då kan man väl anta att den bekännelsen också kastar sitt ljus över det andra. Alltså läser man det andra i ljuset ifrån denna höjdpunkt. Man behöver kanske ta, om vi säger att kapitel 1 till och med 4 eller mitten på 4 är en sorts inledning, så titta vad det står i Matteus 4:17. Då ska du få ett exempel. Där står nämligen: från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, himmelriket är nära. Här börjar alltså själva hans vandringen upp på berget, så att säga. Från den tiden började han predika och säga. Sen när det kommer till kapitel 16, då läser vi om den här berättelsen uppe på Caesarea, vid Caesarea Filippi, och han bekänner: du är Simon, du är Messias, den levande Gudens son. Och så kommer det i vers 21: från den tiden började Jesus Kristus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida. Så att det är som två böcker plötsligt, va? Den första boken, från den tiden börjar han predika. Och den andra boken börjar på samma sätt: från den tiden börjar han förklara för sina lärjungar att han, varför han måste lida. Alltså det är en tydlig struktur. Och då kan man förstå att Matteus har byggt upp det på det sättet. Sen finns det en mera formell struktur som jag har antytt. Och som jag kanske vill säga. Och det är det att Matteus evangeliet innehåller 5 stycken tal. 5 långa tal. Det första talet är bergspredikan, kapitel 5 till och med 7. Det andra talet är i kapitel 10, utsändningstalet. Han sänder ut sina lärjungar, vad han säger till dem. Det tredje talet, det är i kapitel 13, det är liknelserna, liknelsetalet, liknelserna om Guds rike. Det fjärde talet i kapitel 18 kallas för kyrkoordningstalet. Det där han talar om hur det ska vara i kyrkan och i församlingen. Och det, i kapitel 24-25 hittar man det femte talet som är det eskatologiska talet. Det handlar om hans återkomst. Så de här fem talen är så att säga pelarna kring vilket allting utspelar sig. Om du tittar nu i kapitel 7 så ska ni se hur de här talen slutar. För att få så att säga en bekräftelse på om det som jag sa nu verkligen är rätt och riktigt. Ja, man kan ju se att det är fem tal. Så långt är det inga problem. Men vi kan bekräfta det därför att de avslutas på ett liknande sätt, alla talen. Matteus 7, 28 slutar med orden: när Jesus var färdig med detta tal var folket full av häpnad och så vidare. Hur slutar kapitel 10? Och det kan vi se i kapitel 11, vers 1. När Jesus var färdig med föreskrifterna för de 12, då gick han vidare för att undervisa. Kapitel 13, hur slutar det då? Det kan du se i vers 53. Där slutar nämligen liknelsetalet. När Jesus var färdig med denna liknelser gick han därifrån. Så gick han vidare. Kapitel 19, eller kapitel 18 är ju kyrkoordningstalet, men i kapitel 19, vers 1, på samma sätt. När Jesus var färdig med denna undervisning lämnade han Galileen och så vidare. Och till sist då, det eskatologiska talet i kapitel 24-25. Då kan du se i kapitel 26, vers 1. När Jesus var färdig med denna undervisning och så vidare. Så det är ju alldeles tydligt att Matteus har lagt upp inte bara fem tal, utan att han har gjort det mycket medvetet. Att han avslutade och så började med lite andra berättelser. Det här behöver man ju ha i åtanke när man läser Nya testamentet och när man läser evangelierna. Och jag kan säga det, när det gäller kommentatorer och bibelexegetik överhuvudtaget, så är praktiskt taget alla kommentarer helt införstådda med att det är uppbyggt med de här fem talen. Och det är därför som jag vill säga så här, för att ni ska, jag benar ju upp det här lite grann för att ni ska se och förstå inte bara problemet utan lösningarna också. Nämligen att det har funnits de som har läst evangelierna som om det vore i en kronologisk ordning. Först hände det, sen hände det och sen hände det. Så plötsligt upptäckte jag, men så gick det ju inte till, för det stämmer ju inte med Markus och så vidare, va. Och det är för att man inte förstår hur det är uppbyggt. Det är så viktigt att förstå hur det är uppbyggt. Det är inte uppbyggt som en kronologi. Om det skulle vara så att Matteus och Markus skulle komma i olika berättelser, samma berättelse till exempel, Matteus och Markus skulle komma i olika ordning, så what? Tanken var inte att det skulle vara komma i ordning och att allting skulle vara precis som en västerlänning läser en skildring som ska vara noggrant återgiven. Det här är ju en predikan. Det här är ju förkunnelse. Det är ju berättelse om Jesus och en predikan. Och den måste förstås på det sättet. Och då blir det mycket svårare att använda sig av en historisk kritisk metod. Då måste man fråga sig istället: vilken tro hade de första kristna? Vad var det de ville ha sagt till vår generation genom de här texterna? Amen.
Du har fått lyssna till Bibelförklaring enligt Matteus evangelium från Värnamo kyrka, och det var Håkan Sundliden som ledde detta. Programmet du har lyssnat till heter Bibeltimman, och det har varit från Värnamo församlings närradio som det sändes. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Vi lämnar nu över sändningarna till Radio MF, där du kan få lyssna till söndagens gudstjänst ifrån Missionskyrkan.